all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive,
katastrofmedicinkursen. Jo, men där. Ja, men det är någon jag känner. Jag kommer titta på dig. Ja, Anneli Eriksson heter jag. Jag är sjuksköterska. Med den vidareutbildningen SSI faktiskt, som jag brukar skryta om ibland. Men det är knappt att jag törs längre, för det började bli ganska många år sedan som jag jobbade kliniskt med, just med anestesi då. Men här kan jag säga det i alla fall. Jag är ibland vänner. Ja, och jag är här för att jag har arbetat under ganska lång tid i olika typer av katastrofer och humanitära sammanhang. En del i fält, men också i Sverige på olika sätt med frågor kring humanitär assistans, medicinsk humanitär assistans och så. Jag började med den första gången jag var ute och arbetade kliniskt i någon slags katastrofsituation. Det var när jag åkte till Tjetjenien under det första kriget som bröt ut där 1994. Och några månader senare åkte jag iväg för att arbeta på ett litet sjukhus i södra Tjetjenien på, så att säga, den tjetjenska sidan om en frontlinje som man hade, som hela tiden flyttade sig närmare och närmare och till slut passerade oss på vårt lilla sjukhus där jag arbetade. Och sen efter det här var ett uppdrag som jag var ute med Läkare utan gränser. Efter det så fortsatte jag att jobba en del i fält, som vi brukar kalla det. Jag har varit i Burundi, jag har jobbat i Niger några gånger i situationer med väldigt höga, vad heter det, hög frekvens av akut undernäring bland små barn, så mycket med nutritionsprojekt. Jag har jobbat i krigssituationer, delvis med anestesi, dels med mer vanlig omvårdnad och koordinering i Sierra Leone under kriget där, Östtimor och så vidare. Och sen har jag jobbat med utvärderingar av fältprojekt också på massor med olika ställen. Och dessemellan så har jag, efter att jag inte så där direkt slutade för jag var trött på sjukvården i Sverige, men mer för att jag fick erbjudanden om spännande arbeten på svenska kontoret av Läkare utan gränser, så började jag jobba där början på 2000, ja, någon gång där som projekthandläggare. Jag har startat upp en utvärderingsenhet och under några år så var jag även ordförande för den svenska sektionen av Läkare utan gränser. Men för 5 år sedan ungefär så bestämde jag mig för att göra någonting annat, lite i alla fall, och då flyttade jag på mig till Karolinska institutet där jag är på folkhälsovetenskapliga institutionen, och där jobbar jag med ett team som har fokus på hälsokatastrofer och katastrofmedicin. Så jag jobbar tillsammans med Johan von Schreb, Titti Lengre Montan och några andra där, och jobbar mycket med att ge kursansvarig. Och bland annat så var jag inblandad och i en kurs som vi gav i katastrofmedicin som gick i oktober under 3 dagar. Då. Men idag när jag är här så ska jag prata om ebola och ebolautbrottet som pågick i Västafrika under ett och ett halvt år. Men från 2013 och framåt. Och jag ska prata lite om ebola. Vad är ebola? Kort, ebolautbrottet i Västafrika. Vad hände egentligen? Och lite om vad är det man måste göra för att stoppa ett sånt här utbrott. Och sen så blir fokus mer på mina egna erfarenheter. För jag var där som nurse supervisor heter det. Jag var där som sjuksköterska men också arbetsledare i ett center som Läkare utan gränser satte upp i Monrovia i Liberia i augusti 2014, och jag var där från i princip när man hade haft öppet några dagar och någon månad framåt i tid. Och det här var i princip den värsta perioden under ebolautbrottet just i Liberia i alla fall, så att det blir en berättelse om svåra beslut och också om att inte kunna ens ge den vård som man vanligtvis skulle kunna ge, även om det är i basala förhållanden. Men vi börjar med ebolan då. Hur många var ni liksom 2014-2015 stötte, ni stötte ju inte på Ebola i Sverige bevisligen eftersom vi inte hade några fall här, men var det liksom någonting som man diskuterade? Var ni med i beredskapsplaner? Diskuterade ni hur ni skulle hantera fall och sådär?
Ja.
För det är lite, alltså jag tycker det är intressant, för då var det hösten 2014 så var det ju på allas, vad heter det, on everybody's mind. Alltså det var verkligen någonting som alla diskuterade och alla var väldigt oroade för. Jag ska inte säga rädda, men det fanns ju en oro att det skulle komma fall hit och gör vi och är vi beredda och sådär. Och efteråt så kan man väl säga att oron var överdriven förstås, men också att det på något vis visar att vi, ja, att man kanske inte ens hade tänkt tanken innan den här epidemin utbröt. Hur ska vi göra? Vad finns det för beredskap? Och mycket har ju satt på platsen efter det då. Men Ebola då, som vi ju idag känner till, som vi inte gjorde för 5 år sedan. Men det är ju som sagt, det är ju ett virus, ett filovirus. Och det här är, alltså det är ju, ibland brukar man prata om att virus är nya, men det är de ju förmodligen inte. Men det upptäcktes första gången 1976 i Kongo och i Kinshasa. Och det var ett mindre utbrott nära Ebola-floden, därav namnet då. Och det finns också ett, säger man syster eller brodervirus till det här, som ger Marburg-feber, som också upptäcktes i det här området, men närmare Marburg-floden då. Och det här viruset, det är liksom ingenting som egentligen, det är känt för att det är så fruktat. Det är ju en sjukdom om man får den som ger, det är jag som har glömt, förlåt. Jag brukar komma ihåg det, men... Det är ju fruktat på grund av symptomen man får och den höga dödligheten och också det faktum att man kan utveckla generella blödningar så att människor faktiskt dör av inre blödningar. Och det är ju känt genom filmer där man liksom pratar om de här outbreak och så. Men i själva verket så har det varit ett 20-tal kända utbrott sen det här första som man, där man upptäckte det 1976. Och det har liksom inte sådär, man har inte gjort sådär extremt mycket forskning på det här viruset tidigare. Men det man vet är ju att det finns 4 subtyper. De har olika nivåer av dödlighet, mellan 25% och 90% har man uppmätt. Och det är ett virus som man inte riktigt vet var det finns. Man vet att den troliga gången ifrån djur till människa, eller att det uppstår ett utbrott, har med fruktfladdermöss att göra. Om man äter bushmeat eller om man på något vis kommer åt frukt som fruktfladdermöss har dreglat på eller så. Men det är ingen som är riktigt på det klara med det. Men när man väl har fått den här övergången så sprids sedan smittan då från person till person. Men vad som händer och var, liksom, var finns viruset emellan utbrotten? Vem har det? Vem bär på det? Varför har vi inte fler? Allt det där är fortfarande höllt i dunkel, får man säga. Ja.
Vilken subtyp var det som det här utbrottet?
Det här var subtypen Zaire, vilket är den värsta. Så att man skulle kunna... Alltså det var en förväntad hög dödlighet utav den då. Utbrotten tidigare har hållit sig framförallt i... mellersta Afrika, något i Sydafrika och sen också något liknande i Asien någonstans, tror jag. Men det här är de liksom största kända då genom åren. Och cirklarna, de visar på hur stora utbrotten är, och det som är intressant är förstås att den största cirkeln här, största kända utbrottet, då är vi uppe i 200 smittade personer alltså, så att det var ett stort utbrott. Och de allra flesta, de har inträffat i ganska så, vad heter det, ute i djungeln, ute i regnskogar, i byar. Man har liksom, de har upptäckts för att det är någon som har kommit in med svåra symptom till en vårdcentral. Ett par veckor senare så har personalen insjuknat, de som vårdar den här personen som också har dött. Och så har personalen blivit sjuk och så avlidit. Och man har liksom kunnat stoppa upp spridningen ganska snabbt. Och ofta så har det visat sig att utbrotten har pågått i kanske mellan 3 och 6 veckor. Och vanligaste antalet då, om man tittar på de här cirklarna, det är någonstans mellan 50 och 100 smittade. Och även de utbrott som har inträffat under utbrottet i Västafrika och även efteråt, så har man haft ett antal smittade som har legat runt mellan 30 och 50 insjuknade. Mycket tror jag att man har lyckats hålla det lågt nu är att man verkligen är på sin vakt, att man snabbt har kunnat gå in och försöka isolera och stoppa upp dem. Ska vi se, nu har vi pratat om viruset, men nu smittar det då, det är alltså kontaktsmitta via slemhinnor framförallt då, bindhinnan i ögonen, mun, näsa, via samlag, via slemhinnor också, men också genom sår och genom stick- och skärskador kan man bli smittad. Det man har sett också att det finns en mor till barnsmitta under graviditet, vilket gör att det är väldigt få foster som, eller i princip vet vi bara om ett ofött barn som faktiskt har överlevt. De allra flesta gravida kvinnor förlorar sina barn eller sitt foster och aborterar det om de själva insjuknar då. Inkubationen 2-21 dagar, och då tar man till lite i överkant kan man väl säga, för att den egentliga inkubationstiden är vanligtvis 3-10 dagar, men det här är för att vara verkligen på den säkra sidan, så säger man 2-21. Och det som är bra med sjukdomen då, eftersom den är så pass allvarlig, det är att man smittar inte förrän man blir sjuk, förrän man får symptom. Och man blir mer smittsam ju sjukare man är, alltså ju mer virus man har i kroppen, ju dåligare man är, desto mer smittsam är man. Så även under de första dygnen eller första dagarna med de första symptomen så är man inte så smittsam. Och det gör ju egentligen då att vi pratar inte om mässlingen här på det sättet att den sprids i luften och ett fall kan spridas till 60 personer lätt, men ändå så är viruset i sig väldigt potent och smittsamt. Så får man det i sig så är det en väldigt hög risk att man faktiskt blir sjuk. Ja.
Men om det nu finns en reservoar hos de här...
Ja.
Hur kommer det sig att det inte är fler utbrott? Eller
jag vet inte. Eller om det finns en reservoar. Det är jättekonstigt. Och en del säger att det är inte fladdermössen. I en del litteratur så står det att fladdermössen är reservoar, och då tycker man ju det. Men andra säger att de är bara någon slags intermittent värld. Och att reservoaren är någonting annat, någon annanstans som ingen vet om. Och jag vet inte om det förklarar möjligen då att de också får i sig viruset. Men jag vet inte om de blir sjuka. Jag har mycket kvar att forska på där om man är så låg antagligen. Men som sagt, och det som är ovanligt med den här sjukdomen, det är ju att man också smittar, alltså en patient som avlider är också väldigt smittsam, att man är kanske som mest smittsam efter att man har dött, och att det är i princip, för att då har man så mycket virus i sig och att det utsöndras så att kroppen är farlig helt enkelt. Och det är därför som man då, om man har ett begravningsförfarande där man har en öppen begravning och där man kanske visar sin hedersbetygelse för en avlida genom att ta på honom eller henne eller kyssa honom på pannan eller någonting, då kan du få den här enorma spridningen som man såg vid några tillfällen både i Sierra Leone och Liberia. Jag tror det var ett fall i Sierra Leone där man trodde efteråt att en död människa då, eller en begravning, resulterade i uppemot 60 smittade. Så att det var blev en sån jätteboost utav spridningen då. Symptomen då? Vet ni, kommer ni ihåg från när ni skulle ta emot folk som var sjuka möjligen i ebola?
Lite influensaliknande.
Jo, väldigt lik faktiskt. Det börjar med feber, ont i hela kroppen, ont i huvudet och väldigt, väldigt ont i halsen. Ont i halsen, smärtsamt ont verkligen. Och sen att man känner sig extremt svag, trött, orkar ingenting, måste ligga ner. Så det är första dagen eller dagarnas symptombild. Det man ser sen då, det är att många börjar må illa, kräkas, få diarréer och smärtor i mellangärdet. Klåda och utslag är ganska vanligt. Hicka som håller på alltså i det oändliga om man inte behandlar den. Och sen i vissa fall inre och yttre blödningar då på grund av koagulationsrubbningar. Och då, det man ser då, det är att folk får blod i urin, blod i kräkningar, blod i avföring. Men också väldigt vanligt att man får blodiga ögon, eller röda ögonvitor, blöder från, vad heter det? Munne?
Tandköttet,
näsblod och sådär. Och för kvinnor liksom att man får blödningar, menstruationsblödningar som inte slutar, och också just en av anledningarna tror jag till att kvinnor som är gravida, att det var så svårt att så få överlevde, det var att de ofta fick aborterade och i samband med abort eller förlossning då, att man helt enkelt blödde okontrollerat och att man inte kunde stoppa det och vilket gjorde att man förblödde. Be mig inte förklara hela allt bakomliggande varför, men viruset går, det är i princip, det är lite likt HIV-viruset på det sättet att det går in och så att säga angriper i princip alla typer av celler i kroppen och skapar det här. Men jag kan inte prata om det virologiska mer än så, men detta är symptomen i alla fall.
Det är mycket av det där överensstämmer med malaria.
Ja.
Så med de första initiala symptomen.
Ja.
Jag tänker tidiga utbrott, finns något bra, alltså hur är rekommendationerna nu när man sen testar för malaria och nu efter förloppet?
Ja, ja.
Är det något, hur gör man för att tidigt hitta fall och inte...
Det är det som är problemet, att här så är de ju väldigt lika. Det här är ju en typisk influensapatient någonstans. Eller i Västafrika eller var som helst där malaria är vanlig, så är det också väldigt typiska malariasymptom. Illamående, kräkningar, diarré i liksom länder där det är liksom en av de vanligaste, eller de vanligaste symptomen man söker för, särskilt mindre barn då, med diarréer och uttorkning, så blir ju det också liksom svårt att identifiera snabbt. Och det är ju en av anledningarna till att det liksom kan ta tid att upptäcka, och särskilt om man inte tänker på det eller vet om det. Och det var ju ett av problemen just i Guinea innan man upptäckte det här, att man har inte sett någon ebola här förut, så därför var det inte det något som man hade som liksom möjlighet, och därför fick ju sjukdomen sprida sig under flera månader innan man kom på det. Nu finns det ju en reaktivitet, det finns inskrivet vad man ska göra och så, men jag tror inte att man så fort någon kommer in med de här symptomen att man automatiskt börjar och kolla på om det möjligen är ebola. Det gör vi inte här. Alltså, nej, det blir ju så. Det faller ju glömska lite. Även om man har tydliga riktlinjer för vad man ska göra när det väl har inträffat eller när man har ett fall. Men just det där att snabbt upptäcka kan man ju fråga sig om det finns. Det är möjligt att det kommer att gå hit och kanske liksom längre innan man inser att det faktiskt är den sjukdomen. Diagnos. Den vanligaste är att man tar PCR då, och blod är ju det säkraste, men även där så dröjer det lite innan man säkert kan avskriva fall i alla fall. Det kan vara så att du är sjuk i uppemot 3 dagar, 3 dygn innan man hittar virusdelen i blodet då. Och det är jättebesvärligt, för att då har du någon som kommer in med symptom men det är negativt. Vad gör man då? Ja, men då ska man egentligen behålla den personen på sjukhuset i ytterligare 2 dagar för att ta flera blodprover för att kunna avskriva. Och det kan man göra här på Huddinge eller på infektions, men när vi pratar om Monrovia, hundratals patienter liksom, och just att hålla isär, så risken med att ha dem kvar var ju att risken var ju stor att de då, om de inte hade det, var att de skulle smittas av andra patienter på själva centret. Så att det var liksom ständigt en ett dilemma för oss och liksom kampen då att hålla isär alla patienter, att man verkligen inte liksom blev smittad av varandra på plats. På senare, när sjukdomen är längre gånger, så är det lätt att upptäcka egentligen i alla kroppsvätskor, tror jag. Urin vet jag inte säkert, men det vi brukade göra, det var att ta ifrån saliv då. Och det gjorde vi särskilt på barn, svårt sjuka som man inte ville plåga onödan, men samtidigt så behövde man ju veta om det var ebola de hade, och även på människor som hade avlidit, som kom in och hade hunnit avlidna på vägen, för att veta om de hade ebola eller inte. Ja.
Kanske en utvikning, men hur behandlar ni hicka?
Med, vad heter det? Hur behandlar man hicka här? Med? Ja. Ja, men gud, vad
är så? Det kan ta på näsan.
Ja, nej, det gjorde vi inte. Ja, var det inte Haldol, men jag tror det. Precis. Jag kollar upp det, men jag tror att det var ett lugnande läkemedel som också bet på hickan. Men det var ju svårt liksom, och det var ju inte alla som fick hjälp av det heller. Och sådär, så att det var ganska plågsamt. Det blir ju det om man håller på under långa perioder. Västafrika då, vad hände där? Ja, men ni vet, första fallet i december 2013 i Guinea. I det här området som man kallar Parrot's Beak, alltså papegojans näbb, ett litet område som går ner mellan Sierra Leone och Liberia. Och det som är intressant med det området just det är att under ett par årtionden, när både Sierra Leone och Liberia i omgångar genomgick ganska så brutala inbördeskrig, så var det väldigt många människor som flydde just till det här området i Guinea. Både från Sierra Leone och från Liberia. Idag är det fred och relativt stabilt i alla tre länderna, men det är klart att det är många människor som bor kvar i området, alltså tidigare flyktingar som har blivit kvar. Och då kan man ju tänka sig att utbytet av allt, människor, varor, tjänster, att det är liksom ganska rikt i det här området, så att det är egentligen ingen fast gräns, utan folk reste ju ganska obehindrat emellan Sierra Leone, Guinea och Liberia. Vilket ju också är en förklaring till vad som sen hände. När man väl hade diagnostiserat den första patienten, då hade det gått 3 månader och då hade utbrottet spridit sig till Guineas huvudstad. Strax därefter så diagnostiserade man det första fallet i Liberia. Det kanske hade funnits tidigare eller flera fall innan. Och förmodligen så fanns smittan i Sierra Leone också, men man hade ändå inte upptäckt den där. 2 frågor. Ja.
Det tog 3 månader från det att man ställde diagnosen på patienten.
Nej, men det är alltså första fallet. Först det var ett litet barn som var fall 0. Insjuknade och dog i det här området i Guinea i december. Efter det så blev hennes släktingar sjuka, vårdpersonal sjuka, smittan spred sig sakta, någon reste till huvudstaden.
Det var första patienten.
Nej, utan det första patienten som man faktiskt diagnostiserade var 3 månader senare. Men då var det ett antal som redan hade insjuknat, många som hade dött redan då liksom, utan att man visste om vad det var för sjukdom. Och det som sen hände, det var, jag ska visa lite hur det spred sig, men till slut då i det här utbrottet som verkligen är, det är ofta man pratar om det där unprecedented, alltså det här har aldrig tidigare inträffat, men det här fallet är ju verkligen sant. Om man tänker sig vanliga utbrott, 30-50, möjligen 200 fall, och i det här utbrottet så de fall vi vet om eller uppskattar så är det 28 600, alltså nästan 30 000 som insjuknade. Och åtminstone 11 400 som dog. Och det höll på också väldigt länge, men sen mars 2016 så har man inte haft några mer kända fall. Det man såg här och det man inte har sett tidigare, och förmodligen för att det handlar om volym och antal, men det var ju också att folk faktiskt kunde... Att man, även om man var fri från viruset, så verkar det som, det vi visste om innan, det var att män kunde bära på viruset i sperma under så länge som kanske 2 månader efteråt. Men sen har det ju visat sig med mindre utbrott efteråt, att nej, man kan faktiskt vara smittsam även ännu längre, kanske uppemot ett år. Inte den stora massan, men man har haft ett par sådana fall där man har kunnat gå tillbaka och det är en typ och se att det är samma smitta, men som, liksom, som någon har burit på då, någon som har blivit tillfrisknat men ändå burit på viruset så länge.
Finns det någon komorbiditet med AIDS och HIV?
Inte
har varit mer immunsupprimerade.
Det skulle man ju kunna tänka sig, men inte som jag vet om i alla fall. Och den är ju ganska låg, alltså prevalensen i de här tre länderna är också ganska låg. Så jag vet inte om man har kunnat göra studier på det. Vet du det, Henrik? Man bara, nej. Vad är det bland annat? Ja.
Bara så att man har fattat rent liksom, epidemiologiskt hur folk rör sig, hur en sjukdom som egentligen var begränsad till centrala Afrika helt plötsligt fattat var det bästa om det.
Ja. Och då har jag hört en teori om det, och det är de här fladdermössen, för de reser, de tycker om frukt, de äter frukt, det finns frukt, och ofta så förflyttar man sig i stora grupper liksom, och under vissa perioder då så finns det mycket frukt längre norrut upp i den här böjen, och, eller så blir det från era håll, och liksom att de faktiskt kanske har förflyttat sig så långt upp som mot de här länderna, mot Guinea, i jakt på god frukt helt enkelt. Det är den teorin jag har hört. Men, ja.
Kan det vara, så har du sagt, att det blir så extremt stort fall jämfört med tidigare, kan det också ha att göra med diagnostiken, med det som rappar idag, enklare PCR. Det kanske har funnits större fall som man inte vet om, för det är ganska självlimiterande sjukt.
Ja, jo, men den blir ju det. Och en av anledningarna här, det är ju att det är relativt små länder. De är fattiga. Så här stora är de. 4, 6, 12 miljoner låginkomstländer. Med alla de bättre karaktärsdrag som finns i låginkomstländer. Ganska låg läskunnighet bland vuxna. Hög barnadödlighet, bland de högsta i världen om man tittar på Sierra Leone. Men samtidigt länder som är infrastrukturen har börjat att fungera. Det finns fungerande vägar, man reser mycket, det finns liksom mycket utbyte inom landet, utanför. Man tar sig från i Liberia från ena änden till den andra på ett par timmar på vägar idag. För 15 år sedan var det inte så, då var det liksom dirt roads och ganska så, folk reste inte på samma sätt, men idag gör man det. Och sen dessutom då ett hälso- och sjukvårdssystem som finns men som inte fungerar särskilt optimalt då. Man brukar räkna att för att sjukvården ska fungera så pass bra att man kan ha att man brukar jämföra, om sjukvården ska fungera så pass bra så att 80% av alla kvinnor föder med kvalificerad personal i närheten, det brukar vara sånt här mått man tittar på, då behövs det ungefär 24 läkare, sköterskor och barnmorskor per 10 000 människor. I Liberia så är det 3, Sierra Leone 2 och Guinea 5 per 10 000 utav de här kategorierna. Och om man tittar då på Liberia så fanns det alltså innan utbrottet 150 läkare i hela landet. 200 i Sierra Leone och så vidare. Och ganska få sjuksköterskor också. Så då kan man tänka sig att det är ett system som funkar, men det klarar ju inte av särskilt mycket. Eller det är ett system som funkar så där. Folk har tillgång till viss sjukvård, men långt ifrån allt. Och får man ett sånt här utbrott på sig så faller det på många sätt samman, kan man väl säga. Och det man såg här, det var, jag ska bara visa hur det spred sig då. Det här är den här Parrot's Peak som jag pratade om här uppe i, mellan de här länderna. Och de första månaderna, mars, så hade det spridit sig så här. Även ute vid Conakry, vid kusten i Guinea. April, maj, juni. Sen kommer augusti här. Här landade jag i Monrovia och då var det katastrofalt läge här, och sen fortsätter det så. Och nu efter utbrottets slut så kan man se att det i princip i Liberia och Sierra Leone så är det ju inga områden i hela landet som har klarat sig undan, utan alla provinser hade ett utbrott mer eller mindre eller fler eller färre människor som drabbades. Och i Guinea så var det några distrikt uppe i norra delarna som faktiskt klarade sig undan helt då. Och så här såg det ut i mitten på augusti-september 2014. Guinea hade på något vis lite fler läkare, lite mer, lite större land, mer utspritt utbrott och inte det där piken, utan man hoppar lite upp och ner här, men det var här det började liksom. Däremot Liberia så såg man en katastrofal ökning som var liksom från vecka till vecka, så ökade fallen katastrofalt, och även i Sierra Leone så var det på väg så här. Och det var här någonstans som folk började räkna, det var på CDC tror jag i Atlanta, att ja men fortsätter det så här, görs ingenting, då kommer vi att titta på, liksom kommer vi ha ett utbrott med flera miljoner smittade till slut. Och det, så är det ju liksom, för kurvan växer ju på det sättet då. Även om det är en som smittar två så blir det ju fler och fler dag för dag då. Men, och det var liksom, det var ungefär det läget när vi alla började förstå att det här kan bli allvar. Och det hade dessutom då varit ett antal hjälparbetare som hade varit på plats i början på utbrottet som hade blivit smittade. En präst som hade transporterats till Spanien. En läkare, en sjuksköterska som hade blivit smittad i Monrovia och flugits hem till USA. Och dessutom, liksom, så att det var på gång och man började förstå att nej, men det här kan bli ett utbrott som inte bara begränsas hit, utan det kan sprida sig även utanför de här ländernas gränser ganska lätt. Och det var ungefär här i augusti som WHO också förklarade det här utbrottet som ett utbrott med en katastrofsituation som kan få globala följder, ungefär så man kan översätta det till, och började att be om hjälp. Alltså här, de här länderna klarar inte av situationen som den ser ut nu, det behövs internationell hjälp. Och sen vet vi att det blev aldrig så där illa, utan det var väl förmodligen där någon gång i oktober som situationen var som värst i Liberia. Kurvan i Sierra Leone kom lite senare, men den gick också ner ungefär lika snabbt.
Har de olika traditioner i de olika länderna med begravningar, med olika folkgrupper som behandlar sig döda på olika sätt som kan förklara varför Guinea inte blir hårt drabbat?
Inte som, jag tror inte det. Jag tror att det är ungefär likartat. Religionen, alltså det är ju fler. Sierra Leone och Liberia har ju huvuddelen av befolkningen är kristna. I Guinea så är det betydligt fler som är muslimer eller som har en naturtro då. Och då kan man ju tänka sig att man har lite olika begravningstraditioner. Men alla som jag vet om utövade till en början liksom öppna begravningar och just det här. Som är väldigt vanligt, som vi också, alltså, det är ju inte ovanligt här heller att man på något vis, man ska ge en död människa, hedra den, att man tar på den eller att man kysser den i pannan och sådär. Så att det fanns i alla tre. Om man tänker sig nu, om ni kommer ihåg det där, när smittar man som mest? Jo, men det är ju som när man är mest sjuk alltså, och då... Det som är bra med det är att då är man ju inte ute och promenerar på marknaden eller shoppar. Eller liksom sådär. Man rör sig inte runt omkring så mycket. Så därför det är väl också en förklaring till varför det inte är som att man inte ser att en sjuk genererar så många andra smittade. Men det blir ju någonstans så att de som mest riskerar att bli smittade, det är ju den närmaste familjen och en person vårdas hemma. Och sen är det ju vi då, vårdpersonalen, som de tar hand om de här sjuka, om man inte gör det med genom att skydda sig själv samtidigt. Och det såg man ju också det här utbrottet att det var många, ganska hög andel vårdpersonal som blev sjuka, och inte nödvändigtvis de som jobbade i Ebola-center med att vårda kända Ebola-patienter, men det var liksom också generellt att sjukvårdspersonal drabbades. Och det var ju kanske förstås ännu farligare att sitta på en vårdcentral eller på en vanlig akutmottagning eller så, för att där vi som jobbade i ett Ebola-center, vi visste ju om att patienterna var farliga för oss, och därför skyddade vi oss, men det gjorde man inte på samma sätt i den vanliga sjukvården alltid. Så det man såg var att så här många blev sjuka. 3% av alla som blev sjuka var vårdpersonal, och 5% av alla som dog var vårdpersonal. Och det man kan säga då, det är ju att alltså på befolkningsnivån så var det ju, det var ju promilletal av befolkningen egentligen som fick ebola, som blev sjuka i ebola. Men bland vårdpersonalen i de här länderna, då pratar vi istället om procent. Inte många procent, men dock så är ju skillnaden väldigt stor. Och förstås med tanke på hur få läkare, sköterskor som redan fanns på plats, så fick det också konsekvenser på det sättet. Sen vad hände med sjukvården då? Ja, men om det är så att det är jättefarligt att bedriva vanlig sjukvård på grund av ebolautbrottet, ja då kanske man stänger. Och det var det som hände mycket. Både i, inte så mycket i Guinea, men både i Sierra Leone och Liberia skalade ner väldigt mycket av sin sjukvård. Sjukhus stängde eller bedrev bara akutvård och inget annat. Och det här är en, det här är bara en kurva över antalet intagna människor på sjukhus i Sierra Leone under själva utbrottet. Så här någonstans är första fallen. Och det man ser då, det här är regnperiod. Egentligen ska man ha en kurva som går upp, för det är många som får lunginflammation och malaria och behöver sjukvård. Men att man ser liksom snabbt hur det sjönk. Och här ser man då hur, vad heter det, ebola-epidemin pågår. Och det som också är intressant eller sorgligt är ju förstås att det man ser här, att även när det nästan inte fanns ett enda fall, så låg sjukhus admissions då, eller antalet människor som blev intagna på sjukhus, är relativt lågt. Och det är ett land där antalet kejsarsnitt, om man tittar på alla förlossningar, kanske ligger på, eller procentsatsen ligger på 2% i vanliga fall. Och så kan man tänka sig att det här gör ju inte situationen bättre då. Ja. Vad är det man ska göra då? Jo, men det är information och utbildning mot allmänheten för att man ska stoppa ett utbrott. Och det är ju samma i Sverige eller var som. Man måste liksom tala om, den här sjukdomen finns, så här skyddar ni er, det här gör ni om ni blir sjuka eller Norge, era närhet blir sjuka, för att alla ska kunna agera tillsammans. Och det var förmodligen det framförallt som gjorde att det här utbrottet faktiskt sjönk, att folk började agera så som man bör göra rationellt i ett utbrott. Och det hade en fråga.
Jag på kurvorna där, som du får skriva ut. Om det kanske var rätt då?
Ja.
Tre veckors spalter. Och ganska snart efter att man drar ner sjukvården så har det sin pik också. Om det sprids mycket inom sjukvården.
Ja, men det var ju rationellt förstås att dra ner på. För just ur utbrottssynpunkt var det rationellt. Och sen var det ju inte bara det att man stängde ner sjukvård. Det är också det om man som liksom individ också ser att nej, men det verkar ju farligt att gå till vårdcentralen. Där kanske jag får ebola, för att det är många andra som söker det här och de verkar jättesjuka. Då kanske man också väljer att inte gå dit. Jag tror att det kom från båda hållen. Båda människor var rädda att söka sjukvård, och sen att man också undvek att ha öppet. Och sen var det på vissa håll så handlade det också om att vårdpersonalen insjuknade och dog, och därför så avstannade. Det som hände, och det jag när jag pratade med sköterskor som kom in till oss med ebola, och även när jag pratade med mina kollegor, så handlar det kanske också om att man inte, just för att man hade stängt ner och folk inte hade tillgång till sjukvård, så blev man ju som vårdpersonal extra utsatt. Eller så såg man det som en möjlighet att man kunde bedriva lite egen privat verksamhet och så tjäna lite pengar på att vårda de sjuka i området, och sen hade man otur och någon kom som hade ebola och så blev man själv sjuk. Men väldigt många vittnar ju också om det, att det är ju som alla vet ju om att du är läkare eller att du liksom, och du bor där, och så har sjukhuset stängt, ja men då går jag hem till dig liksom, för att jag vet att där kan jag få vård. Och det är väldigt svårt som individ eller människa att neka sin grannes treåring vård om man faktiskt har möjlighet och kapacitet att göra det. Och det hände ju, och det var ju någonting som många av våra kollegor också brottades med liksom på hemmaplaner och var hemma, att man liksom, hur ska man kunna neka någon som är svårt sjuk vård samtidigt som man inte liksom vill utsätta sig själv för smitta då. Så ett av lösningarna på det var att verkligen försöka stärka upp skyddet inom den vanliga sjukvården, utbilda all vårdpersonal i hur kan man möta alla som är sjuka på ett säkert sätt, hur kan man hålla avstånd, hur liksom undvika de vanliga kroppsundersökningarna om det inte är nödvändigt, använda skyddsmaterial, se till att alla har tillräckligt mycket med handskar, vilket man kanske inte alls hade tidigare och sådär. Så det var ju också mått som sattes in då för att minska spridningen inom den vanliga sjukvården. Men det man gör, information, utbildning och sen förstås just det här att faktiskt ta hand om någon som är sjuka och ge vård. Ifrån ett utbrottssynvinkel så handlar ju vården ganska så oviktig. Det handlar om är ju isoleringen faktiskt och stoppa dem från att smitta vidare. Och sen att man spårar, att man tittar liksom alla som blir sjuka, vem har de haft nära kontakt med och följer upp dem så att man snabbt hittar nya fall och kan isolera dem så att man liksom drar ner på smittspridningen så mycket som möjligt. Och sen att man också tar hand om döda kroppar just i det här utbrottet på ett säkert sätt. Och det är inte helt enkelt. Det handlar ju om att ändra begravningsvanorna helt, att desinficera, att liksom innesluta döda kroppar i tättslutande säckar, att se till att de inte kommer i kontakt med människor. Och i Liberia till och med så beslutade presidenten när det var som värst att vi kan inte hålla på att begrava folk så här för det är för farligt. Så hon bestämde att från och med nu så ska alla kroppar brännas istället. Vi börjar med kremering. Och det är ju inte så, eller det här skulle inte väcka så stor uppståndelse som man bara bestämde att alla ska kremeras. Men i Liberia så gör man inte det. Det finns inte på kartan att man skulle elda upp en död släkting. Och dessutom så är just graven, att begrava sin anhöriga och en grav och gå till extremt viktigt. Och det blev här i värsta perioden av utbrott, det fanns ju ingen, så kremeringen skedde ju med många döda samtidigt, så det blev ju inte så att man hade aska ens och begrava någonstans, utan att det blev bara ett stort hål efter den här anhörig som hade dött och ingenting fanns kvar, ingen liksom grav att gå till eller någonting. Och det tror jag är ett trauma som man fortfarande bearbetar just i Liberia efter det här.
Ja. Förutom presidenten, hur lade man nyckelpersoner i samhället? För det är ganska svårt att komma in utifrån och ändra ett samhälle och agera. Hur identifierar ni nyckelpersoner och vilka var de viktigaste nyckelpersonerna för att få samhället att börja agera på rätt sätt?
Jag jobbar inte så mycket med det, men det man gjorde först om vi pratar Liberia, för det var ju där jag var då. Presidenten var väldigt snabb med att agera på det här och inrättade en krisgrupp på hög nivå. Ministrar, hälsoministeriet, andra försökte få in alla distrikt, även religiösa ledare och sådär. Så att det var väl liksom väldigt rationellt och bra agerat på det sättet. Sen kanske inte det blev, alltså aktiviteterna kanske inte levererades på samma sätt som det såg ut på pappret, och det tog ändå tid att få det att funka. Och ett av de största problemen som fortfarande fanns där när vi kom, det var just kyrkorna och religiösa ledare som menar på att det här finns inte och det är inte sant, och blir ni sjuka, kom till oss på söndag, ska vi be på er och genom handpåläggning så ska vi nog se till att ni blir friska. För det här med Ebola, det är bara något påfund från USA eller sådär. Vilket ju gjorde då att kyrkorna kunde liksom potentiellt blev ett ställe för spridning av smitta. Och det där tog ett tag innan det vände, liksom att man förstod allvarligt i situationen. Mina erfarenheter, nu ska vi prata om det lite också. Jag fick frågan, eller egentligen så här var att under sommaren 2014, det var ju liksom väldigt många olika svåra situationer som pågick parallellt, i alla fall från Läkare utan gränsers perspektiv. Situationen i Sydsudan förvärrades, fler och fler människor var på flykt. Centralafrikanska republiken höll på att helt explodera. Det behövdes väldigt mycket resurser bara för att liksom säkra någon slags basal hälso- och sjukvård i landet. Och så hade man det här Ebola-utbrottet som pågick och bara spred sig. Så det man gjorde från Läkare utan gränser, den belgiska sektionen, det var att man skickade ut ett mejl till alla, ja, även sådana som jag som kanske inte har jobbat så väldigt aktivt i fält på senare år, men som ändå har ganska gedigen erfarenhet. Och man skrev och frågade, så har ni tid, har ni möjlighet, en månad, två månader snart, så hör av er, så ser vi liksom, för att vi behöver folk på så många håll. Så jag pratade med min chef Johan Fulsheim, som förstås sa, ja, självklart. Så jag hörde av mig till dem då, och lite var det ju så, alltså, har man inte jobbat med Ebla innan så är det ju ganska, det känns ju inte bekvämt riktigt. Så jag var väl sådär att jag hoppas Sydsudan eller Centralafrikanska republiken, för i konflikter har jag jobbat förut och liksom den säkerhetstänket och sådär. Men det var ju förstås då Liberia och Monrovia där man behövde hjälp som mest akut, för att där höll det verkligen på att situationen var väldigt kaosartad. Så det var det uppdraget jag fick en fråga om, jag kunde åka till 113 som det hette i Monrovia och arbeta som sjuksköterska och nurse supervisor. Och då måste jag fråga, men liksom, varför sa du ja då? Eller varför åkte du på det här? Och det kan man ju fråga sig, men det var verkligen i det läget att, så jag är fortfarande med i styrelsen för det här operativa centret och hade ju följt utvecklingen och hade liksom från styrelsens håll sagt att ja, men självklart, och vi måste göra mer. Och sen när man då får frågan tillbaka, vem kan man säga att ja, men jag vill inte åka, men jag tycker att alla andra ska. Och sen också någonstans att tidigare, det man har försökt i stor mån när det gäller Ebola-utbrott, det är att man skickar de som redan har jobbat i ett utbrott på nytt igen, och att man utbildar ett fåtal för att man ska liksom, för att det är så pass farligt för vårdpersonalen i sig då. Men här så hade man liksom inte utrymme, men att man åtminstone ville ha dem med gedigen erfarenhet som kunde åka. Och jag kände det liksom, om inte jag åker, vem ska åka då? Så att till slut så blev det så, efter diskussioner med man och barn och andra, att jag sa ja till det här. Och efter en utbildning på några dagar i Bryssel så åkte vi ner till Liberia. Och det här var ungefär så som det såg ut på flygplanet ner. Det var alltså, väldigt många flygbolag hade faktiskt slutat att flyga på de här destinationerna, men ett fåtal då fortsatte. Men det var ju inte så att det var trängsel på vägen ner. Däremot hemsen, det var många som ville lämna de här länderna. Och jag tänkte jag ska visa en kort film bara som beskriver ganska väl hur läget var, om jag lyckas med det. Ja, men vänta, där kommer den nu. Se om den kommer upp så här då. Jag hade ju den redan.
The numbers is going up rapidly, faster than what we thought, forcing us to adapt our plans and our strategy on a daily basis. It is really an extremely challenging situation for everyone. And MSF, we can't do more than we're doing now. We've opened this center a week ago. It's completely full today. We are desperately trying to get more beds. We have bulldozers and rope hauls getting up. We're recruiting staff, we're training staff. But we would like to do much, much more, but our first priority needs to be the security and safety of our staff. So we can't go faster than what is safe. Ebola today is all over the city. All areas, all districts of the city today have people dying and people getting sick every day. So the population has turned and they are now afraid. They are asking for help. They don't know how to respond to this, because if they call the hotline, nobody will come and pick them up because the system is completely overstretched. There are too many and the response is too weak. It's very important to understand today this is no longer an Ebola outbreak. Today we're facing a humanitarian crisis, and it's evolving in front of our eyes, and it's getting worse every day. The healthcare system has more or less broken down. Hospitals have closed, clinics are closed, some of them have reopened, but the staff is afraid to go back because they're afraid to get the disease. There's been too many healthcare workers who died. It's not only Ebola that is a threat to people's lives, it's all other diseases as well.
Det var Lindy som var min chef när jag var där i början då. Ska vi se. Så det var alltså ungefär så det såg ut. Och det som hade... ska vi se här, var kom du bort?
Stäng alla flikar. Om du trycker in.
Vad gör jag det då?
Ja, du trycker på den röda den där, va? Och så trycker du på din vänstra.
Tjena. Nu. Så. Det som situationen när jag kom, det var den att MSF i Liberia, till en början hade man försökt att ge stöd till andra organisationer för att man inte hade tillräckligt med personal själva för att skapa ett eget center, men någonstans i början på augusti så var de två behandlingscenter som fanns i Monrovia helt överfulla, så man tog beslutet att öppna ett eget, och då byggde man ett behandlingscenter för 120 patienter, vilket är helt, det var helt otänkbart, och det var också det vi fick höra mycket under utbildningen, för allting, alla guidelines att man jobbade med och pratade om, det var för kanske 20-40 patienter, 20 patienter, och här hade vi något som skulle vara för 120, så att det var väldigt mycket av det vi gjorde där vi inte riktigt visste vad som... Är det så här man ska göra? Behövs det så här mycket folk? Hur mycket vatten? Hur mycket det? Hur mycket si? Hur mycket så? Så att väldigt mycket av arbetet i början, det var att lösa de här praktiska frågorna som ingen egentligen hade svar på till en början. Det som också hade hänt här när man var nästan klar med bygget, eller när man hade byggt klart tältkonstruktioner, så det tog inte lång tid, men det var liksom uppe... och man hade börjat anställa personal, och normalt så börjar man ju utbilda och göra färdigt allting för att kunna ta emot. Men det låg människor och dog utanför grindarna hela tiden. Folk kom och knackade på, de hade ingenstans att ta vägen. Så då fattar man det beslutet att vi tar de som är här ute så att vi kan stoppa spridningen, och att de i alla fall inte behöver ligga i leran och regnet och dö. För det var det de gjorde. Så vi tar in dem, och så börjar vi utbildning samtidigt som vi vårdar. Och ungefär 20 timmar senare så hade man... Alltså det var fullt, man visste inte ens hur många patienter man hade. Det var helt överfullt. Och då, det var då vi kom ungefär. Så vår sån här briefing av de som var på plats, det handlade om... Det finns ingen mänsklighet kvar, det här är en bakgård av mänskligheten, vi bär lik, vi vet inte vad vi gör längre ungefär. Och nästa morgon så gick vi till centret för att ta tag i det här. Och det var klart att det var ju, alltså det var, även om man på pappret visste precis så här och så här och så här och så här, så fick vi hela tiden sänka våra ambitioner, och den vård som man normalt skulle kunna ge, den hade vi liksom inte en chans att klara av under den här första perioden, utan väldigt mycket handlade liksom om att försöka se till att alla människor fick någon slags, alla sjuka fick de mediciner som kunde lindra symptom, att alla fick mat, alla fick dricka. Och så långt det var möjligt en omvårdnad, men mer än så mäktade han inte med. Och även det var liksom svårt att klara i många fall. Vi hade, som man alltid har i sådana här sammanhang, så pratar man om barriärvård. Och det handlar ju om sin egen barriär, skyddsutrustning, men också hur man tänker i hur man bygger upp ett center. Man har ett område där man själv jobbar utan skyddsutrustning, men det är inte no risk area, det är low risk area förstås. Man måste hela tiden tänka på hur man beter sig. Och vi hade ett område för de där som kom in innan man visste om de var sjuka eller inte. Blodprovstagning, vänta några timmar, få svar. Positivt, ja, över till confirmed. Negativt, har du varit sjuk mer än 3 dagar? Ja, då är det inte Ebola. Duscha i klorin, byt kläder, ut. Har du inte varit sjuk i mer än bara 2 dagar, men då får du vänta ett dygn. Ligg på din säng, rör ingenting, rör ingen annan. Och så tar vi blodprov imorgon igen. Och sen hade vi också förstås andra områden inom högrisk, waste, bättre morg, mårhus och så, det som man som hanterar in i allt det här då. Ja, och mycket av mitt jobb var precis det här. Det var dels att vara en del i vårdandet, att gå runt, att se till att människor fick mat och se till att hjälpa till att tvätta, men också förstås att organisera de kollegor vi hade runt omkring oss så att man skulle kunna ge vård på bästa sätt. Och en av de svårare delarna här, det är just när man har den här skyddsutrustningen på sig med overall, mask, huva, glasögon och allting. Man kan ju inte gå i det där särskilt länge, och särskilt inte i ett klimat som det här. Jag hade tur, för det var regnperiod, så vissa dagar så var det liksom lite svalare, men det blev ändå extremt varmt. Så vi hade regeln att ja, men en timme egentligen, men längre skulle man inte vara inne, för att sen så började masken gå in och ut när man andade. Så, och man tappar lite omdömesförmåga och koncept och sådär, så man blir en fara både för sig själv och andra någonstans. Så att en timme och sen skulle man ut. Vissa fall så blev det längre, och regnade så kanske man försökte att stanna lite längre och sådär just i början. Men det var också det var ett extremt frustrerande sätt att jobba. Man hade en timme på sig, man måste alltid jobba i par för sin egen och den andra personens säkerhet, alltid var två som gick tillsammans. Och man planerar vad man ska göra, så kommer man in och så åker glasögonen ner på personen bredvid en, och så har man ingen att jobba med och måste vänta och förlora tid, eller det händer något akut så att alla de där planerna man hade på att hjälpa den och den och den gick om intet och sådär. Så att det kändes som att aldrig varit så. Det var lite som de här mardrömmarna man har ibland när man ska någonstans och man kommer ingenstans, för det händer hela tiden saker på vägen. Att lite så var det för mig i alla fall att jobba i det här centret. Och sen så blir man ju väldigt, just man går in, man jobbar, man svettas mängder. Ibland så kommer man ut och hällde liksom ur svett ur stövlarna när man var klar, och andra gånger man var ju alltid helt utsvettad och fick byta om. Så vi drack ju, man drack vatten, vi drack förstås vätskeersättning hela tiden i mängder, men jag tror det kändes som att även efter att jag kom hem så var jag liksom uttorkad i en månad efteråt eller så. Ja.
Jag tänkte du kanske kommer till det. Jag bara tänkte, hur skötte man liksom barriärvården mellan patienterna? För jag antar att man inte kunde byta handskar eller.
Nej, precis. Det vi gjorde, vi hade, alltså klorin är det man använder i det här fallet. Det är inte det man skulle ha här i Sverige. Men vi klorinerade och vi hade två lösningar. 0,5% för ytor när man var behandskad och 0,05% för att tvätta patienter och liksom allting som kom i kontakt med hud. Men när man gick in så gick man in med dubbla handskar, typ kirurgiska handskar dubbla. Men man tog aldrig av sig några par, utan det man gjorde emellan varje patient, det var ju att gå och tvätta sig i klorin, och det fanns liksom klorin i varje tält överallt så där. Och även om man blev smutsig att man sköljde av sig med klorin och så. Och sen när man gick ut så, för det egentligen, just det där att klä av sig är det farligaste momentet för dig själv som sjukvårdare. Och då börjar man med att liksom ta bort allt synligt, sprayar av sig med klorin, man tvättar sig och så gör man hela den här avklädningen enligt en väldigt som sträng procedur där allting ska gå i ordning och man måste ta sig, och allting handlar ju om att man inte ska få något virus som kommer innanför, liksom att du tar av dig huvan på rätt sätt, att du inte liksom av misstag får någonting i det räcker ju att du får det i pannan och så sättas då, så rinner det ner i ögonen och sådär. Så det finns ju många sätt att få i sig viruset om man inte ser till att få bort det på ett riktigt sätt när man går ut då. Sen det här med isolering då, det är ju, eftersom det är kontaktsmitta så behöver man ju inte, har man ett säkerhetsavstånd på 1,5-2 meter, så ska ju inte smittan kunna spridas. Och då, det vi försökte göra för att inte isolera och bygga höga murar och så, det var den här typen av stängsel vi satte upp. Och det här är anhöriga som är och pratar med sjuka som är på bättringsvägen då. Och det man kan tänka så här, att det är ju jätteviktigt för att inte inte skapa en massa rykten, för det blir ju det lätt. Jättemånga dog, uppemot 60% av patienterna dog. Finns det ingen möjlighet till insyn, då börjar det spridas rykten om att vi dödar patienterna, vi tar deras inre organ och sen eldar vi upp dem, därför får vi inte tillbaka dem för att begrava och sådär. Så det var ju jätteviktigt, just den här kommunikationen med anhöriga, med omgivningen, och att man också kunde komma dit och hälsa på. Det här är just utslussningen, och där hade vi personal som jobbade bara med det och som i princip stod där och instruerade en. Och det kan man tycka, om man varit inne 100 gånger ska man väl veta hur man klarar av sig, men just när man är så där trött och lite snurrig, så var det en extrem hjälp att någon hela tiden talade om: tvätta dina händer, gör det, tvätta händerna igen och så vidare, så att man skyddar sig själv så långt det gick. Det här var sophanteringen som var inne på centret då, utav allt material, allt liksom, för att inte få ut något i onödan. Och det som var, nu är egentligen min tid ute, så jag ska inte prata så jättelänge om det här, men det som var svårt tyckte jag, det var det här att man var tvungen att tänka om så helt och hållet. För i vanliga fall så är vi ju där för patienten, eller hur? Och det är ju för patienten är ju den viktigaste i liksom omvårdnaden och det man tänker på, och om man går liksom, ja, man gör allt för att patienten ska må bra helt enkelt. Men här handlar det om att första prioritet skydda din personal, andra skydda eventuella familjevårdare, vilket vi försökte att i princip aldrig ha, för att det är en enorm risk du utsätter dig för om du ska följa med någon in och vårda när du inte själv är sjuk. Skydda de som är misstänkta men inte konfirmerade, och i sista hand ta hand om de som är smittade. Helt emot vad man är van vid, och väldigt svårt att följa förstås. Jag tror att vi lyckades eller misslyckades väl med det i olika grad, och det är klart att man gjorde väldigt mycket för att ta hand om dem så gott, eller de som var sjuka så gott man kunde. Och sen just det här att vi faktiskt tog beslutet att inte ge vätska. När vi hade så här många, och så vet man att vissa skulle kanske ha en större chans att överleva om vi kunde ge dem intravenös uppvätskning, eftersom de förlorar så mycket vätska. Men då vet vi det att ska man gå in, sätta en PVK, följa upp infusionen och gå ut igen, ja, men då har du liksom använt 2 personer i en timme bara på det, eller kanske ännu längre tid. Och sen har du då de andra 119 patienterna som inte får tillräckligt med vård. Så vi var helt enkelt för få till en början för att klara av det. Men det var också, tror jag, för oss alla, oavsett om du var liksom internationell eller om du var sjuksköterska på plats eller från landet. Det var väldigt svåra beslut ibland. Och det var svårt att följa de där besluten eller de riktlinjerna. För man visste att vi skulle ha kunnat göra mer. Men samtidigt så gick det inte på grund av att situationen var som den var. Och det vi gjorde då, vi försökte ju förstås att ge vätska och rehydrering oralt. Att man uppmuntrar alla att dricka, och man fick också vätskeersättning. Och sen att man ger symptomatisk behandling. Paracetamol som febernedsättande och smärtlindring, starkare smärtlindring om det behövdes. Vi hade morfin som vi kunde ge. Läkemedel mot illamående, diarréer, oro och ångest också. Och sen gav man även läkemedel mot malaria, antibiotika, med den vetskapen att har du ytterligare en infektion som pågår, så ökar risken ännu mer för att du inte ska överleva då. Och sen nutritionsstöd med hög energi, mat. Och omvårdnad och den palliativa vården blev ju särskilt i början, men även sen, den är ju extremt viktig. Och det som liksom på något vis är det viktigaste. För kan du, om någon kommer in och inte orkar, är för sjuk, inte orkar äta eller dricka, då såg vi det att då var ju risken väldigt stor att han eller hon inte skulle överleva då. Och sen palliativt, att försöka att verkligen behandla symptom, ge smärtlindrande, ge de här läkemedel mot oro och så där det behövdes, var en viktig del. Och just det här, för att det var ju mellan, till början så dog ju, första veckorna jag var där, så eftersom centret var nyöppnat och alla som kom in nyinsjuknade, så var det ingen som överlevde, för att det tar ju ett par veckor innan man blir frisk ifrån sjukdomen och kan, så att säga, lämna. Så det enda vi såg i början, det var ju människor som dog i princip. Sen var det efter någon vecka eller två, så var det fler och fler som började hämta sig, och när jag åkte därifrån så var det ungefär lika många som blev friska och kunde lämna centret friska som det var som avled. Men alltså, det var just det där att så många dog. Jag menar, vi jobbar ju med sjukvård, vi jobbar med sjuka människor, och alla har vi sett människor som dör, och vi har liksom hanterat det på olika sätt. Det är ju inget konstigt eller främmande för någon av oss, men vi har aldrig varit med om något så här massivt, att faktiskt mer än hälften av dem du tar hand om, de klarar sig inte. Och det var lite, upplevde jag i alla fall, att det var liksom helt utan urskiljning på något vis. Det var små barn, det var tonåringar, det var vuxna kvinnor, män, äldre. Det var ingen sån här, ja, det var människor dog rakt av, och många dog ju kanske liksom efter några dagar av svår sjukdom och utmattning, men också många som dog under de första dagarna mitt i steget, på väg till duschen, sittandes, ätandes och sådär. Så det var en väldigt märklig situation och väldigt svår på många sätt. Helt så svårt att hantera, tror jag, och vi behövde verkligen debriefa varandra och ta hand om varandra efteråt för att liksom klara av jobbet, men också klara av och ja, hålla någon slags distans själva. Men sen efter ett tag så blev det också fler och fler som blev friska och kunde återvända hem. Det vi hade på plats, som det var någon slags no touch policy, och det handlar ju om att man inte ska, handlar inte så mycket om kanske inte att sprida ebola, men att man också ska hålla alla andra smittor nere för att hålla sig frisk och inte börja tro att man var sjuk. Så enda gången som vi fick kramas eller ta varandra, det var när vi nyss hade klätt på oss de här skyddsutrustningen, så då brukar vi passa på att göra det. Och sen handlar det om att vara uppmärksam på alla symptom och snabbt rapportera för att kunna isoleras om man fick någonting. Och en av mina kollegor blev faktiskt sjuk ett par dagar efter att jag hade åkt hem här, som jag hade jobbat med. Och det var första gången som någon internationell som jobbar med Läkare utan gränser blev sjuk. Och sen inträffade det ytterligare ett par gånger då. Så bara, när man kom hem då, så var det ju egentligen, eftersom sjukdomen inte smittar innan man själv är sjuk, så behöver man ju inte ha karantän, man behöver ju inte isoleras, utan man kan ju bo hemma och vara som vanligt, bara att man bevakar sin egen, hur man mår, tar tempen ett par gånger om dagen och snabbt tar sig till en infektionsenhet eller infektionsenhet om man skulle få några symptom. Så man fick bara vara ett par timmar ifrån en fungerande avdelning då. Och sen skulle man ta ledigt för att vila. Och det var det som var intressant med det här, det var ju att man från att ha jobbat i ett ställe där man så att säga försökte skydda sig själv ifrån de sjuka, så kom man hem och sen var det plötsligt, var det du som var faran istället, att det var ju du som var hotet, att nu här hemma så var ju folk rädda för mig. Släktingar slutade att komma, ingen ville, alltså rektorn på min skola eller på mina barns skola ringde mig och undrade. För det var många föräldrar som var oroliga att mina barn skulle ge deras barn ebola och så vidare. Så att det var en väldigt, liksom, det var en väldigt upphåsad stämning och många som faktiskt var extremt rädda för ebola här. Jag kommer ihåg, nu bara gav sånt här, men det var, så att vi satt och tittade, ungarna och jag, på någon nyhetsprogram på kvällen, och så var det en barnpsykolog, vad heter hon, Malin någonting, som pratade med om det här med barn som är rädda för ebola, vad ska man göra, och man ska prata om det, och kanske är det så att det är med lite större barn som är oroliga att man kommer och vill sova med föräldrarna på kvällen, och låt dem göra det i så fall. Och så mina barn och så var så här, då kan vi ju få ebola sova med dig liksom. Så de hade helt andra referensramar. Det vi gjorde också efter det här, det var att vi satte upp utbildning på Karolinska institutet med våran enhet, och vi utbildade ungefär 140 sjukvårdspersonal och andra, och många av dem som sen åkte ner. Så att även om mitt uppdrag var ganska kort, så tror jag att vi också kunde bidra till att stoppa det här utbrottet på sikt och genom att andra kunde åka ner och bidra. Tack och förlåt att jag drog över lite. Nu ska ni få lunch. Ja. Tack.